Då har det blivit dags för att fortsätta i Markus 6. Och nu är det andra delen av vers 6 till vers 13. Markus 6, 6-13. Det sista vi läste var alltså den här uppgörelsen hemma i Nasaret. Där Jesus inte gjorde några under för att de hade bestämt sig för att inte tro på honom. Sedan gick Jesus ut i byarna däromkring och undervisade. Och han kallade till sig de 12 och började sända ut dem 2 och 2 och gav dem makt över de orena andarna. Han befallde dem att inte ta med sig något annat på vägen än en stav. Varken bröd eller väska eller pengar i bältet. Sandaler fick de ha, men inte 2 tunikor. Han sa det också till dem, när ni kommer in i ett hus så stanna där tills ni går vidare. Och om man någonstans inte tar emot er eller lyssnar på er så gå därifrån och skaka dammet under era fötter av er som ett vittnesbörd mot dem. De gick ut och predikade att människorna skulle omvända sig och de drev ut många onda andar och smorde många sjuka med olja och botade dem. Så lyder det heliga evangeliet. Vi prisar Jesus Kristus för det och tar emot det i en bön om att den helige ande ska verka mäktigt. I Jesu namn. Amen. Sedan gick Jesus ut i byarna däromkring och undervisade. Ja, Jesus undervisade först och lät sedan den undervisningen, alltså läran, budskapet, bekräftas med de underverk som åtföljde den. Ofta märker vi att Jesus låter underverken faktiskt tjäna som liknelser eller snarare bilder på en andlig sanning. Brödundret till exempel leder honom till att tala om sig själv som livets bröd. Det kan vi läsa om i Johannes evangeliet. Och han kallade till sig de 12 och började sända ut dem 2 och 2 och gav dem makt över de orena andarna. Även om det finns tidlösa principer i detta att till exempel aldrig stå helt ensam i ett andligt uppdrag, alltså han sände ut dem 2 och 2, eller att en kristen är segrare över det onda, alltså makt över de orena andarna, så är det ändå så att Kristus här sände ut de 12, alltså de utvalda och specifika apostlarna, på ett tidsbegränsat specifikt uppdrag under specifika förutsättningar. Och vi ser senare hur lärjungar och apostlar kommer till städer i större grupp eller verkar ensamma under en viss tid, som till exempel Paulus. Ingenting säger oss att all mission härefter måste bedrivas av 2 och 2 apostlar. Utan Bibeln och historien visar på en stor mångfald av teamsammansättningar och väckelser där ingen apostel var närvarande, till exempel i Samarien, Apostlagärningarna 8. Den här utsändningen gällde ett föregripande missionsuppdrag. Och först efter pingstdagen gick lärjungarna in i sitt egentliga missionsuppdrag. Lukas 24:49. Och jag ska sända över er vad min far har lovat. Men ni ska stanna här i staden tills ni har blivit rustade med kraft från höjden. Så ni ska stanna här tills ni har blivit rustade. Så det, allting tyder på att det här var alltså ett begränsat, tidsbegränsat, specifikt uppdrag. Inte en princip som gäller i all framtid. Det vore märkligt att vi aldrig skulle få ha med oss någonting annat än en stav. Vi skulle inte få ha med oss bröd eller en väska eller pengar i plånboken. Det blir helt absurt om vi läser de här instruktionerna som att de skulle gälla i all framtid. Det blir ännu tydligare när vi ser alla de här detaljerna. Och vi kan ju knappast att tänka oss gå runt hela livet i Herrens tjänst utan plånbok eller väska eller bara använda en stav för att ta oss fram och försvara oss med. Men vi ska komma ihåg en sak. principen, det här är viktigt, principen bakom dessa detaljinstruktioner är tidlös. Staven symboliserar ofta auktoriteten eller bemyndigandet att tala i någons namn, och i det här fallet i Guds namn, i Jesu namn. Så ta med en stav, det kan faktiskt fungera. Se till att ni har tilltro till Jesu makt. I första Mosebok 49 och 10. Spiran ska inte vika från Juda, inte härskar staven från hans fötter, förrän han som den tillhör kommer och folken lyder honom. Staven som en bild på auktoritet. Eller andra Mosebok 4 och 15. Du ska tala till honom och lägga orden i hans mun, och jag ska vara med din mun och hans mun, och jag ska lära er vad ni ska göra. Han ska tala i ditt ställe till folket. Alltså det här gäller Aaron då. Han ska vara som din mun, och du ska vara som hans Gud. Och du ska ta den här staven i handen. Med den ska du göra dina tecken. Än en gång så ser vi staven som en bild på auktoritet. Och andra Mosebok 14 och 16. Lyft din stav och räck ut handen över havet och klyv det, så att Israels barn kan gå rakt igenom havet på torr mark. Ta med en stav. Det blir plötsligt en mäktig betydelse då. Lita på Guds auktoritet. Mig är given all makt i himlen och på jorden. Avsaknad av massäck, väska och pengar och extra plagg talar också om en princip, eller hur? Det talar starkt om att den som vill tjäna Herren inte ska bekymra sig för mat och bostad och hushållsekonomi, utan tro att Gud har förberett det man behöver för att bäst kunna utföra sitt kall, också när det gäller det materiella. Och det kan vi ju se i Matteus 6. Matteus 6 och 25. Därför säger jag er, bekymra er inte för ert liv, vad ni ska äta eller dricka, eller för er kropp, vad ni ska klä er med. Är inte livet mer än maten och kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar, de sår inte, de skördar inte och samlar inte i lador, och ändå föder er himmelske fader dem. Är inte ni värda mycket mer än det? Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? Och varför bekymrar ni er för kläder? Se på ängens liljor, hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er, inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset som idag står på ängen men imorgon kastas i ugnen, hur mycket mer ska han då inte klä er? Så lite tro ni har. Bekymra er därför inte. Och fråga inte, vad ska vi äta eller vad ska vi dricka eller vad ska vi klä oss med? Allt detta söker hedningarna efter. Men er himmelske far vet att ni behöver allt detta. Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Så, vi behöver inte snöa in på tekniska detaljer, men vi ska se principen i det som sägs. En enkel livsstil och en förtröstan på Gud och en auktoritet i hans namn, det ska varje lärjunge ha med sig när han vill tjäna sin Herre. Vi läser vidare. Han sa det också till dem, när ni kommer in i ett hus så stanna där tills ni går vidare. Även den här instruktionen om att bo inneboende skulle vara komplicerad att följa bokstavligen om man vill starta ett pionjärarbete i en ny stad i vår kultur. Men också i denna vers så kan vi se en viktig princip. Ett missionsarbete ska ha en fast utgångspunkt, en samlingsplats, en lokal, och inte flacka runt än här än där i staden eller på orten. Dessutom ska evangeliets spridning förankras hos någon som är bosatt på orten och inte bara bedrivas av folk utifrån. Man kan läsa så här i studiebibeln. De skulle låta nöja sig med den gästfrihet som erbjöds dem. För övrigt skulle det vara att vanära det hus de kommit till om de sökte upp ett annat. Jesu utsända fick inte utsätta sig för misstankar om att de sökte sitt eget. Det bekräftar ju också principen om att vara noggrann med förvaltning när man ska starta ett arbete. Och om man någonstans inte tar emot er eller lyssnar på er, så gå därifrån och skaka av dammet under era fötter som ett vittnesbörd mot dem. Vad är detta att skaka av dammet under sina fötter? Om man inte tar emot er, skaka dammet av era fötter. Det var en profetisk handling med en symbolisk innebörd. Och det praktiserades så vitt vi vet bara en gång av apostlarna. Och det var i Apostlagärningarna 13 och 51. Men vi ska först läsa i Nehemja 5 och 13. Så står det så här. Dessutom skakade jag framstycket på min mantel och sa: var och en som inte håller sitt löfte, honom må Gud skaka bort från hans hem och allt han äger. Ja, han ska bli utskakad och berövad allt. Och hela församlingen sa det, amen, och de prisade Herren. Sedan gjorde folket som de lovat. Så skaka bort och bli utskakad, det är alltså den gammaltestamentliga meningen som ligger till grunden för den här profetiska handlingen. Apostlagärningarna 13 och 50. Men judarna hetsade upp de förnäma kvinnorna som vördade Gud och de ledande männen i staden. De satte igång en förföljelse mot Paulus och Barnabas och drev bort dem från sitt område. Då skakade de av dammet från sina fötter mot dem och fortsatte till Ikonium. Och lärjungarna uppfylldes av glädje och den helige ande. Så här ser vi hur det praktiseras. En symbolisk handling. Fjällstedt, han kommenterar detta så här: att skaka stoftet av sina fötter är en av de symboliska handlingar som är mycket vanliga i Mellanöstern. Detta skulle apostlarna göra som ett tecken på den staden, på att den staden eller orten var förkastad av Gud, eftersom den hade förkastat hans erbjudande om frid. Själva dammet på en ort vars invånare inte tagit emot Jesu rena ord måste anses orent. Ett sådant damm borde inte ens få vara kvar på apostlarnas fötter, utan skakas av till ett vittnesbörd mot dem som visat sig sätta mer värde på jordens damm än på evangeliets himmelska välsignelse. Dessutom lägger Luther till denna förklaring: absolut ingenting ska ni ta med er från dem. Ni ska till och med skaka deras damm av era fötter för att de ska förstå att ni inte sökte egen vinning utan deras frälsning. Jag tycker det är en mycket intressant kommentar både av Fjällstedt och av Luther. Jag vill inte ha någonting med detta att göra. Det är det handlar om. Vi kom inte för att ens liksom dra nytta av dammet på den här orten. Mm. Det är ju mycket, mycket tragiskt när detta, eller om detta någon gång skulle behöva ske. Men det kan finnas situationer i livet där vi måste bryta totalt och inte ha någonting med en anda, med en kultur, med en atmosfär, med en miljö och med ett mänskligt beteende att göra. Och då behöver vi skaka det dammet av oss, av våra fötter. Så, de gick ut och predikade att människorna skulle omvända sig. De drev ut många onda andar och smorde många sjuka med olja och botade dem. Lägg märke till omvändelsens centrala roll i förkunnelsen. Och vi kan också se här hur utsändandet av de 12 var en tidsbegränsad och enskild missionsinsats. Deras budskap var inte det evangelium som senare skulle predikas. Deras budskap liknade snarast Johannes snarast Johannes döparens budskap om omvändelse. Den slutgiltiga apostoliska förkunnelsen skulle sedermera komma att förutom omvändelsen också lyfta fram uppståndelsen som en huvudpunkt i budskapet. Men det hade ju ännu inte skett. Därför så var omvändelsen huvudbudskapet. Så det kanske var liksom en predikan i Johannes döparens anda, kanske man skulle kunna säga. Men det var alltså en begränsad tid som det här pågick. I apostlagärningarna 4:33 så kan vi se: med stor kraft bar apostlarna fram vittnesbördet om Herren Jesu uppståndelse, och stor nåd var över dem alla. Det var predikans centrum efter pingstdagen. Omvändelsen fanns nog med naturligtvis, men uppståndelsen var den stora grundbulten i förkunnelsen. Matthew Poole skriver så här: det har diskuterats bland de lärde om smörjelsen med olja var bruket av läkemedel med naturlig verkan, eller om det var sakramentalt eller symboliskt som ett tecken på att handlingen skedde i kraft av den smörjelse från Kristi helige ande som de tagit emot och inte av egen kraft eller förmåga. Där smörjelseoljan är medlet för en utmärkt smärtlindring med hälsa och läkedom till de sjuka. Men det är inte troligt med tanke på att Herren sände sina lärjungar att bekräfta evangeliets lära som de predikade, och att vår Herre skulle förelägga dem att i den uppgiften använda medel med naturlig kraft och verkan som åtminstone hade förminskat det mirakulösa verkar osannolikt. Dessutom påbjuder Jakob dem att smörja de sjuka med olja i Herrens namn. Således använder de tveklöst oljan symboliskt för att vittna om att verket inte utfördes i egen kraft eller förmåga. Apostlarna använde alltså inte alltid detta tillvägagångssätt i helbrägdagörelserna. Det var en fri praxis som de ibland använde och ibland inte. Och en praxis kopplad till mirakulösa ingripanden. Och det ska inte användas som försvar för att vissa riter är nödvändiga. Slutcitat Matthew Poole. Lägg märke till någonting mer. Uttrycket "de botade dem" i kraft av den apostoliska sändningen i det specifika uppdraget i en specifik tid då detta budskap skulle bekräftas för eftervärlden, bad apostlarna i egentlig mening inte för de sjuka utan bara botade dem med omedelbar verkan där Herren så hade bestämt att det skulle ske. Apostlagärningarna 5:15. Man bar till och med ut de sjuka på gatorna och lade dem på bäddar och bårar för att åtminstone Petrus skugga skulle falla på någon av dem när han gick förbi. Det kom också en stor skara från städerna runt omkring Jerusalem och förde med sig sjuka och sådana som plågades av orena andar. Och alla blev botade. Så här ser vi alltså en extrem kraft att bara bota utan diskussioner, utan någonting mer än bara närvaron av denna apostoliska auktoritet. Fast senare i apostolisk tid, alltså medan apostlarna ännu levde, när budskapet var bekräftat och hade börjat skrivas ner, då gick också apostlarnas tjänst över i förbön för de sjuka. Och vi kan se det till och med hos Paulus, att han under den senare tiden av sin tjänst inte botar utan ber. Och han härleder de sjukas tillfrisknande till Guds nåd och barmhärtighet, inte till sin egen apostoliska auktoritet. Filipperbrevet 2:25. Jag tyckte dock att det var nödvändigt att skicka tillbaka Epafroditus till er, min broder, medarbetare och medkämpe, som ni sände för att hjälpa mig med vad jag behövde. Han har längtat efter er alla och varit orolig eftersom ni har hört att han blivit sjuk. Och han var verkligen sjuk, nära döden. Men Gud förbarmade sig över honom, och inte bara över honom utan också över mig, så att jag inte skulle få sorg på sorg. Så här förstår vi alltså att Gud har förbarmat sig över Epafroditus, och det ligger ju i undertexten att Paulus har bett för honom. Men det var inte tal om apostoliska helanden och tecken under vid det här tillfället, vid den här tidpunkten i apostlarnas uppgift. Jakobs brev 5 och 14, där har vi det. Är någon bland er sjuk ska han kalla på församlingens äldste och de ska be över honom och smörja honom med olja i Herrens namn. Trons bön ska bota den sjuke och Herren ska resa upp honom. Och har han begått synder ska han få förlåtelse för dem. Bekänn därför era synder för varandra och be för varandra så att ni blir helade. Den rättfärdiges bön har stor kraft och verkan. Så helt klart är det så att vi är kallade till att be för varandra. Och när Gud så vill får vi också be en trons bön som botar den sjuke. Men det är en uppmuntrande text. Gud sänder oss ut i tjänst. Och även om det inte är rent praktiskt på exakt samma sätt, så är det i samma princip och med samma ärende. Att människor ska få möta Gud. Och framförallt bli helade från syndens fruktansvärda dödssår. Och få uppleva läkedom i sina liv. Amen.